Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har två stycken historier.
Ja.
Ska jag börja med första då?
Direkt. Ska vi börja med den andra? Ja, vi tar en tredje först.
Ta en tredje först.
Den som du inte har.
Börja med den andra då, Mats.
Nej, det var Hasse Hellbrand som var journalist eller reporter, tidningsman på Borås tidning. Och när han avled då för många år sedan så hittade de en byrålåda gamla manus till tidningsartiklar då som hade gått till Borås tidning. Och den ena var då att det var en dyster stämning på Ryavallen i Borås. Och det blev inte stort bättre när meddelandet kom i högtalarna att den gamle kungen Gustav V hade avlidit. Det var en.
Det luktar 1973, säger jag.
Ja, och den andra var då, de hittade också ett manus, och då var det så här att det var simproportion i Borås. Och Hasse Hellbrand var där för att bevaka det. Och då så framkom det att det var ett dyster statistik över drunkningsolyckorna under midsommarhelgen. Och Hasse skrev då 25 hade drunknat under helgen, 15 hade varit lagom.
Ja. Men det var inte samma gubbe som skickade ner någon på spåret. Var det Bengt Rive det kanske?
Ja.
Han i Skövde.
Jag kunde Skövde.
Var det en annan? Det var Bengt Rive eller?
Det var Rive.
Ja, det känner jag inte till. Jag bara vet att det var tjockt på nyhetsfronten där när kungen dog. För samtidigt var det Norrmalmstorgsdramat. Det bara så här, vad ska vi rapportera mest om?
Vad hade varit lagom i Norrmalmstorgsdramat då? En död.
Alltså, ja, men det var ju, du vet, Clark Olofsson och ja. Kidde.
Vad hette den andra som det är riktigt alla?
Jan Olsson hette han.
Jan Olsson, alla mot alla fråga.
Ja, jo, det är ju.
Alltså dagen före valet 1973, som jag tror var cirka den 16 september, då dog ju kungen den 15, dagen innan.
Ah.
Och då var ju Palme tog chansen att snacka till svenska folket i tv då. Och de säger i efterhand att Palme gjorde ju maskerad propaganda för sitt parti i valet då, när kungen hade dött den 15 på kvällen. Alla tittade på det. Och det var därför som sossarna satt kvar vid makten. Vart jämviktsriksdagen då, lika många mandat på båda sidorna. De hade haft ledningen då fram till kungens död, alltså borgarna då, 1973. Men Palme som var lurig då, han tog chansen och snackade då i en halvtimme i tv om valet nästa dag då skulle komma. Och då säger de det att maskerad propaganda för sitt parti.
Om man snackar lite skit om Palme.
Ja, men det får man, det var också lika fult som Anna Lind såg till att dö precis före valet också, folkomröstningen. Det var också fult av henne. Ja. Förstörde ju mycket där.
Men alltså Palmes grej är inte att smutskasta Palme. Han var ju sådär. Han var ju en listig taktiker, en pragmatiker var ju Palme i mångt och mycket. Så att han skulle utnyttja den chansen, det var ju givet.
Lite Pep Guardiola när han tränade Barcelona och sa till sina spelare, filma mycket, vi möter Madrid nu.
Har han sagt så?
Ja, men man kan tänka sig ändå. Det var mycket filmningar och de här rusningarna måste vara regisserade. Kommer du ihåg det? När det var El Clasico typ 5 gånger på en månad. De mötte varandra i Supercup, eller i Spanska Cupen, Champions League. Och ligan var helt otroligt. Och det var ju Mourinho på ena sidan, Pep på andra. Och Barcelona hade det patenterat att alla 10 rusar fram till domaren samtidigt.
Oh.
Den hade slutat efter att Pep gick därifrån. Jag tror att det var lite regi från Peps sida. Vad tror du, Mats? Kan det ha varit det?
Jag kommer inte ihåg det där riktigt, att det var så mycket, att det var så
massa förträngt allt.
Jag har gått ifrån micken också.
Jag minns inte det, men jag har mest sett 2009 års Barcelona. Det är det mesta jag har läst om Barcelona.
Ja.
När Barcelona blev det bästa klubblaget någonsin i historien 2009.
Ja, då de körde så mycket kortpassningar, tiki-taka.
Att det var ju tiki-taka med effektivitet då. Sen körde de det in i väggen med tiki-taka då, så att det var ineffektivt.
Tiki-taka är ju död, mer eller mindre.
Ja, det är väl Kalmar som försöker.
Men tvärtom, alltså då, om du ser på de här topplagen nu, alltså PSG då, de spelar tiki-taka.
De spelar tiki-taka, men det är ju inte, skulle jag säga, det uttalade målet.
Nej.
Eftersom det var hela, liksom, tiki-taka var ju att hela föreningen skulle spela på samma sätt.
Ja, just det.
Och i princip gå med bollen in i mål.
Men Manchester City spelar tiki-taka.
Ja, men någon liksom utvecklad...
Där fick du Jesper. 2-0 till Mats.
Någon utvecklad kusin av det, skulle jag säga.
Och det är ju en brylling.
Ja, en brylling. Med brylling.
En utvecklad kusin med 3 armar.
Vad sa du? Med bryllkräm.
Med bryllkräm på brylling, ja precis.
Sen har du ju också då som, alltså då, tiki-taka var ju inte igår då när Chelsea förlorade mot Real Madrid då.
Ska vi ta det direkt efter någonting? För du minns 89. Men Mats, minns du vad jingen heter? Och minns du vem som...
Jingen. Ska vi börja nu eller ska vi...
Ja, nu börjar vi. Vi är igång, Mats.
Vänta. Ja, just det. Jag tänkte på Tiki-Taka här.
Ja, om vi skiter i Tiki-Taka en sekund. Vad heter artisten?
Loan Rovantell och Florence Valentin och... Allt det ni bygger upp ska vi med ner.
Ja, nu är det så nära alltså. Allt de bygger upp ska vi med. Det är så.
Vad var det som var fel då?
Allt det ni bygger upp ska vi med. Men nu är det alltså.
Vad var det som var fel?
Han lade till ett ni.
Ja, ni. Ja, det är kanske så. Nästa vecka.
Nästa
Mats.
Vecka tar vi det, Mats. För att de bygger. Där och välkomna till Gott Snack Sport. Och jag sitter här med mina vapendragare Olof Palmlöf.
Är det inte Gott Sportsnack?
Nej, Gott Snack Sport.
Gott Snack Sport. Och shit, ungefär som folk brukar säga Sportradion och så heter Radiosporten.
Ja, det är eller, samma. Eller Spegelsporten och så heter Sportspegeln.
Ja, fast det är nog inte lika vanligt.
Kanske ingen som har sagt det.
Det är väldigt ovanligt att de säger det.
Mats, blir folk på Radiosporten upprörda när människor säger Sportradion?
Vissa dogmatiker blir det, kan jag säga. Det blir de. Men alltså, Sportradion ligger tydligen närmare i munnen för vanliga människor än vad Radiosporten gör.
Finns det något värre än dogmatiker?
Nej.
Jag tycker om semantiker, som man fattar vad man menar. Det är väl det bästa egentligen. Men hur mår du, Olle?
Jag mår bra, lite axelskada. Jag har lite så kallad kalkaxel. Och det, så jag kör squash mycket, det funkar. Men sen kör jag badminton i det. Det funkar inte, för då är det liksom axeln där uppe hela tiden. Så att, ja, det är lite illa, men det är okej ändå.
Det är okej ändå. Hur mår Mats?
Jag mår lite illa idag. Jag höll på Chelsea igår. Jag tycker så illa om Real Madrid. Så att, men så gjorde ju...
Berätta, vad är det
Benzema
som är...
gjorde en ny hat-trick igår och jag tyckte inte om det. Och,
du tyckte inte om hans hat-trick?
Jag tyckte inte om att han gjorde tre mål igen, som mot PSG senast. Men så framåtlutade som Chelsea var, så offensiva som Chelsea var, och ändå åka på så mycket stryk som de gjorde. Alltså 1-3 hemma, det är ju...
Vad är du ogillar med Real Madrid?
Ja, jag undrar också lite.
Det är ett cyniskt lag. I La Liga går de på 70-80% jämt. Ett divalag, det största divalaget av alla, tycker jag. Och de tände till mot Chelsea, naturligtvis i Champions League, självklart. Men Chelsea var ju naiva då och skapade väldigt lite, men ville så väl och var så framåtlutade.
Det är som en Chelsea som Stefan Löfven, naiv men vill väl.
Ja...
Fotbollslagens
naiv i alla fall och kanske vill de väl också, men det
och inte alltså, supersmarta.
Inte super, men försvarsspelet i Chelsea var jättedåligt, alltså de släppte ju till målchanser på varje anfall som
de har Madrid, ju inte så bra försvar ska sägas.
De har inte det. Så att jag led med Chelsea igår faktiskt, det gjorde jag.
Men tycker du inte att Real Madrid och Benzema var fantastiska då?
Jo, men jag tycker inte om att de går på halvmaskin i så många matcher som de gör, som de liksom vilar sig igenom. Jag tycker man ska ge hjärnet mer.
Men måste de inte det för att spara sig till de stora matcherna? Inte det smart?
Är du professionell fotbollsspelare, då ska du ge hjärnet, tycker jag. Alltså, då får de ha en bred bänk i så fall.
Men de leder ju ligan sett med typ 9 poäng. Så någonting har de väl...
De gör det. Någonting har de rätt kamp. Jag tänker mer historiskt, alltså Real Madrid har ju också Champions League gått på 60% många gånger mot Ajax här om året till exempel, och det tycker jag är urusel inställning. Attityden är dålig, tycker jag, i fotboll, att göra så de ofta gör.
Ja, men det är
1-0 till Mats mot dig och 1-0 till Mats mot mig.
Det är hårda ord. Det är väldigt mycket 1-0 på ren sån här den som gapar högst maner. Men det tycker jag är kul, Mats, att du sticker ut hakan och tänder grejer. Jag har inga känslor kring Madrid alls faktiskt, men jag tycker det är kul att Benzema är så otroligt bra. Det är få spelare som har den kvaliteten. Och jag pratade faktiskt med en lyssnare som skrev in. Och tyckte det att... Benzema, är han bäst? Frågan. Ja, sa jag. Det kanske han är. Nej, sa han då. Nej, sa jag. Okej. Okay. Men okej. Okay. Då sa han, det för speedens skull. Att han är inte någon speed.
Nej.
Så han är Lewandowski. Och de är ju ändå ansedda kanske de bästa... men i alla fall forwardsarna. Kanske spelarna i världen.
Ja, Mbappé kanske, och även då Salah, tycker jag, håller samma nivå som Benzema. Benzema, han är otrolig på att stå rätt när han nickar i straffområdet. Det är fantastiskt. Alltså, han gör ju också ett jobb ute på planen som Lewandowski absolut inte gör. Men Lewandowski håller inte riktigt som världsetta, tycker jag, genom att han är bara straffområdesspelare egentligen. Men Mbappé, den största talangen av alla, han svajar lite alltså då, i, attitydmässigt i många matcher, speciellt
i de stora matcherna
i PSG. Och, men han var ju mot Real Madrid långa stunder i de båda matcherna, fenomenal. Och där vände ju Real Madrid på ett oförtjänt sätt, tycker jag, mot PSG faktiskt. Men det var tre mål igen utav...
Jag håller inte riktigt med. Jag tycker att Real mot PSG blottar PSGs svagheter. Man är framtunga, lite som Chelsea. Mm. Man bygger inte bakifrån, man bygger framifrån. Det är någonting Real har gjort, tycker jag, eller gör bra i 9 säsonger av 10. Man bygger bakifrån. Och där är ju Benzema, som du säger, så viktig också i det defensiva spelet, i pressspelet. Mm. Och jag håller helt med om att Lewandowski inte är en pressspelare alls.
Men sen är det väl så också att lag som inte bygger ordentligt utan är dysfunktionella, som Chelsea var igår och som PSG var mot Real Madrid, att det är ingen harmoniskt uppbyggnad utav laget. Nej. Och försvarsspelet då, det får man betala jättehögt för. Det är ställt utom allt tvivel. Och där är ju Real Madrid bättre än både PSG och Chelsea, försvarsmässigt.
Om vi pratar straffområdesspelare så har vi då, som ni sa, Lewandowski, han bara utpräglad i straffområdet. Vilka har vi som konkurrerar historiskt? Är det Inzaghi,
Kim
Bergstrand, Gert Müller, är de fyra?
Framförallt Kim Bergstrand skulle jag säga.
Men Gert Müller var så extrem straffområdesspelare. Men han gjorde ju inte mycket, jag stod och väntade straffområdet, men han var mycket snabbare än vad många trodde. Han var lite fyrkantig, Gert Müller, men han var mycket, mycket snabbare än vad man kunde föreställa sig.
Ja, men jag vill bara slutföra innan vi, för det tycker jag är en intressant diskussion, är bara att det här med speed, det är ju det som är mest genetiskt. Det är det som är svårast att träna upp. Teknik kan du träna upp i regel, och nu har en helt vansinnig motorik och så vidare. Men snabbhet är ju svårt. Alltså, för att, antingen är du snabb eller så är du inte snabb.
Ja, men det sitter i muskelfibrerna.
Precis,
och om man ska prata, kom in på genetik. Ja. Där tycker folk är jättebra och det klipps alltid bort. Ja. Men om man tar Västafrika. Korta fibrer, snabba på sprint. Östafrika, är det någon slump att de är bra på lång distans? Jag menar, det finns ju en korrelation.
Nej, men då, var det inte klart att de springer till skolan så mycket?
Jo, men det har ju med fiberuppbyggnad att göra. Det kan ju inte vara en slump.
Men du har John Guidetti också. Men John Guidetti har ju misslyckats med sin proffskarriär. Det måste man ju säga. Ja. Han saknar snabbheten. Hade han varit snabb, det såg man i BP redan när han lånades ut ifrån England till BP, att han håller inte måttet i förflyttandet av fötterna alls. Han är för osnabb i straffområdet och därför har han då tyvärr misslyckats.
Och därför tycker jag att Benzema och Lewandowski är så otroligt bra, eftersom ingen av dem är speciellt snabb. Alltså om man jämför med Salah kanske eller någon annan som är där uppe också. Men just därför så är de så fantastiska fotbollsspelare, för att de måste kompensera.
Men Lewandowski är ju snabb. Alltså, han hade ju inte varit någonting utan snabba fötter. Alltså, han greppar
alltså
ju...
alla fotbollsspelare, vi pratar ju relativt, tänker jag också. Mm. Det är inte jag som springer och spelar fotboll, liksom, utan det är ändå professionella fotbollsspelare. Men Salah är ju snabbare än vad Lewandowski med fötterna.
Men det är väl skillnad på att vara snabb på en yta på 5 meter och snabb på 100 meter. Det måste vara...
Men Salah är väl, alltså, om vi ska prata lite, Salah är ju fantastisk med sina kvicka vändningar, framförallt åt vänster. Kanske lite lättläst ibland.
Lite som Robin faktiskt.
Ja, precis. Han vill ju alltid åt vänsterfoten från höger. Det är lite patenterat.
Ja, det vill alltid Robin.
Ja, och det vill alltid Salah också. Ja, men Salah lite bredare.
Men Salah är väl något av ett fotbollsgeni. Alltså han ser ju luckor. Han ser möjligheter på planen. Så att han kanske inte behöver förflytta sig så fruktansvärt snabbt som många andra. Alltså han ser möjligheterna hela tiden att ta sig förbi en backe. Komma mellan två backar och det. Så att Salah är extremt begåvad.
Om vi backar till Robin, är det inte också Patrik Wålemark som försöker köra som Robin hela tiden?
Jo, det är samma. Jo, han gillar det också. Ja. Men många vänsterfotade är ju extremt vänsterfotade också. Det är ju en sån där sanning. Men det är klart, om 10% är vänsterfotade, 90% högerfotade, det är ju lite större hit rate på att högerfotarna ska få en bättre vänsterfot än tvärtom. Såklart. Men i alla fall, Real Madrid slog ut, eller har inte slagit ut än, men kommer slut.
Sannolikt.
Ja, Liverpool hade en ganska behaglig resa nere i Lissabon. Mm. Man mötte Benfica. Återigen, stora delar, eller i alla fall, jag såg ju matchen 75 minuter någonting. Man är liksom inte...
Varför sket du en kvart?
Jag undrar om jag inte var och sket då faktiskt. Okay. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var. Jag tror att jag kom hem lite efter en kvart. Men man är inte utspelade. Man låter lagen komma upp och spela fram till sista tredjedelen. Mm. Sen har man, tycker jag, Liverpool idag ett ganska ramstarkt försvar har blivit så.
Ja, alltså det är ju ett jättebra lag.
Med Van Dijk i lag, ska jag säga.
Jag såg också matcherna på tisdagen där, och det är klart, ett sömnpiller var ju Manchester City. Det var en urusel match.
Ja, men mycket Atleticos fel.
Liverpool är roligare, och Atletico anfaller ju inte på spansk manér ofta på bortaplan. De gör inte det, och det kan jag inte fatta att de inte gör. Däremot om de kommer till hemmaplan då så småningom här, och då har de ett anfallsspel plötsligt som de inte använder borta. Det är
och Wanda the Metropolitana. Ja. Och det funkade ju mot United. De är ett mycket sämre lag, och ja, egentligen i alla lagdelar. Vi behöver inte fastna i United. De får så mycket skit ändå. Men mot City, det går inte. Det går liksom inte att spela så. För att nu har ju City ett guldläge.
Man har ju finalen den 10:e här nu på söndag. Alltså finalen mellan Liverpool och Manchester City som kommer att avgöra guldet. Alltså om City vinner. Om Liverpool vinner vet jag inte så säkert. Men jag tycker nog ändå, om man tittar på de båda lagen sinsemellan, dessa giganter i världsfotbollen, kanske de två bästa lagen i historien just nu alltså. Mm. Liverpool och Manchester City, som är ju fantastiska, fantastiska lag. Vilken match det kommer att bli på söndag. Jag tror att Liverpool är lite mera fantasifulla, lite mera kreativa än vad City kör ju ofta fast med sin passningsfotboll, den offensiva fotboll som i alla fall många lag kan ställa om emot. Men däremot Liverpool är mera, tycker jag, böjliga. De kan göra mer. Hitta på mera. Framförallt kreativitet, som jag sa.
Det hackar lite just nu också. Mm. Jag tycker inte alls att det är samma som det var i höstas när man vann med 7-0, 5-0, 6-0. Mm. Det är lite lättare att försvara mot City just nu. Vad det beror på vet jag inte.
Det är Peps fel.
Det är Peps bryllingen. Ticke-tacka bryllingen. Mm. Men jag tycker också att Liverpool, som jag följer väldigt mycket sådär, min amatöranalys är att framförallt sen Diogo Jotas. Diogo.
Nickspecialisten, ni vet. Som Kim Källström trodde inte gjorde nickmål.
Nej, det var helt sjukt sagt faktiskt av Kim Källström. Diogo Jotas intåg. Så har Liverpool blivit.
Undrar hur jobbigt att heta Diogo. Han måste ju hela sitt liv. Det du säger, Diego?
No, no, i alla fall Diogo. Han är i Sverige nog jobbigt.
Du menar att det var ju Diego Maradona, tror jag, är ganska känd.
Det är nog mindre jobbigt i länder där folk faktiskt heter Diogo på riktigt.
Men de heter ju Diego heter de.
Men det är väl som att heta Patrik och Petter, är inte det?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det är som att heta Petter och
Men jag tror ändå
ja, kanske har rätt varit, ja.
Om jag får tippa final tror jag Liverpool vinner mot City, för att Liverpool har lite mera positiv resa fram till den här matchen, tycker jag, vad City har haft. Mm.
Ja, men man har nog haft, fick nog lägga lite mindre krut i Champions League-matchen än vad City fick göra. Har lite gynnsammare läge också. Man möter inte Atletico borta, utan man möter Benfica hemma nu nästa vecka i Champions League. Lite gynnsammare, och som sagt, jag tycker att Liverpool har lite mer, lite snabbare framåt och ett kontringsspel som City inte förfogar över.
Just nu har Liverpool lite större möjlighet att göra mål än vad City har på sitt övertag.
Håller helt med. Vi ska lämna fotbollen. Och jag tänker att Olle ser ju... Ska du börja idag?
Ja, jag har ett gräv.
Men, kul, berätta.
Du måste ha en jingle.
Ja, det är alltså gingen till Olles gräv. Ni kommer förstå varför. Det var No Doubt med Don't Speak.
Precis, det är så att Djurgården har ju torskade ju mot Timrå i raka matcher. Vi har alltså inget,
fyra raka matcher.
Ja, vi har inget lag från Stockholm i SHL nästa år. Vilket inte har hänt förut. Och vad beror det på, skulle ni säga?
Jag tror att det beror på att många säger då att utrymmet för ishockey i Stockholm är begränsat. Alltså både när det gäller möjligheter att träna och spela och så vidare. Alltså, ytorna tas ju om hand utav bostadsbyggandet i mångt och mycket, så att staden prioriterar inte ishockey på något sätt i Stockholm, utan de står i strykklass SHL-spelare i Stockholm. Däremot i landsorterna, alltså mellan stora städer som Luleå etc. etc. Där har politikerna en annan syn på ishockeyn, och där har också sponsorerna en annan syn på ishockeyn, och de som stöder klubben en annan syn på ishockeyn. Och där är de då kändisar ute på stan också. Att det är mycket bättre för sponsorföretag att satsa på ishockeyn i Luleå. För att där, och når de fram till då de vill nå fram till med sitt budskap. Men däremot i Stockholm som är så otroligt uppsplittrat och diversifierat. Så att vara sponsor för Djurgården, Stockholms stolthet, ger väldigt lite. I Stockholm tror jag.
Ja,
men jag tror det finns några anledningar. Det där är en, den största kanske. Det är svårt för en sponsor... Eller det är svårt att motivera en sponsor. Man har AIK fotboll. Du har Djurgården fotboll och Hammarby fotboll. Alla de går före. Du har två bandelag som kanske visserligen går efter. Du har AIK hockey. Du har Djurgården hockey. Och du har en massa andra liksom, lokala angelägenheter. I innebandy och handboll och vad, allt vad det nu kan vara. Sen, om man bortser från de kommunerna som fuskar lite grann. Och de lagen som fuskar lite grann, det vill säga Leksand. Och kanske några till som måste betala tillbaka eventuella bidrag nu från ja men till Tillväxtverk och sånt där. Om vi bortser från det. Mönstereleverklassen, Växjö och Skellefteå.
På så vis att?
På så vis att man lyckas få med lokala näringslivet på tåget. Och även då kommunerna. Jag håller med om kommunerna, jag håller med om sponsorerna. Det jag inte förstår Djurgården och AIK är att man har hackat fast så mycket. Och man vet förutsättningarna. Man vet att det är dåligt med isytor. Man vet att det är svårt eftersom man inte har tillgång till subventionerade hyror. Man har tillgång till kioskintäkter, allt vad det kan vara. Man har ju likförbannat i princip samma budget till spelartruppen ändå som ett Oskarshamn har eller vad det kan vara för någonting. Så att man måste hitta lösningar och man kan inte bara skylla på. Liksom. För att man har identifierat problemet, då får man vara kreativ. Hur ska vi få in sponsorer? Hur ska vi engagera medlemmar? Det finns ju folk som vill engagera sig. Så att jag skulle säga att det är i Djurgårdens fall styrelseaveri.
Men talangerna, det finns ju talanger i Stockholm. Stockholm dominerar ju TV-pucken.
Ja, men det är här mitt gräv, det är här mitt gräv kommer in, Mats.
Och TV-pucken har ju Stockholm dominerat i så långt jag kan komma ihåg överhuvudtaget.
Exakt, och det är precis vad du är inne på. Det är, och kanske också det här grävet är kanske det som, om man sa... En del vad man fått ut av det mot tiden man lagt ner på det, så det kanske är det sämsta grävet någonsin. Jag knappt kommer fram till någonting, men det tog sig an den här första delen som Mats, det här med hallar och att vi inte får fram någon spelare då. Men då börjar ju där, TV-pucken, Stockholm liksom överlägset historiskt. Totalt flest de senaste 25 åren, och om man tar de senaste, senaste 25 åren så segrade Stockholm 12 gånger. De är så överlägsna så att nu för tiden är det uppdelat på två lag till och med. Och de senaste tre åren så är det Stockholm Nord som har vunnit. Nu senast med, efter finalseger mot Stockholm Syd. Så det är som talangerna finns ju. Och så gick jag vidare då med att kolla i mitt tidskrävande gräv. Som också tog jättemycket tid, för jag gick igenom spelare för spelare. Och sen upptäckte jag långt in i grävet att det står ju på Wikipedia mycket, mycket snabbare. Så det var ett par timmar helt i onödan. Men med det sagt... Om man då kollar Stockholms spelare i andra lag i elitserien, eller som det nu heter SHL. Så Brynäs, hur många stockholmare tror ni finns där?
Jag tror mig vet att det finns 4.
Ja, det är 5 i truppen. Och i varje trupp så är det ungefär 24 spelare. Sen har vi Djurgården, som ju är totala antitesen mot Hammarby fotboll, som i stort sett bara har Williot Svedberg som stockholmare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kiss är ju det. Djurgården har 15 stockholmare i truppen. Eller, ja, det är trupp som nu åkte ut då. Och Frölunda, en spelare, målvakten Johan Mattsson. Färjestad, 3, Oskarshamn. 3, Leksand 5, Linköping, hela 7 stockholmare. Mm. Och de har 3 från Linköping, så det är egentligen ett Stockholmslag, kan man väl säga.
Tört emot.
Luleå 1, Malmö 1, Rögle 2, Skellefteå 5, Timrå 4, Växjö 3. Och här hittade jag ett skop i mitt gräv, ett skop i den lilla världen. Fattar att det finns 2 spelare i Växjö från Skellefteå som båda, i Skellefteå heter ju alla Marklund, Lundmark, Lundberg eller Berglund. Mm. Det är 2 som heter Lundberg. Martin och Arvid Lundberg från Skellefteå spelar i Växjö. Och de är inte bröder. Är inte det konstigt?
Ja, det är märkligt.
Det är konstigt.
Lite konstigt. Inget jätteskop kanske. Nej. Och så Örebro har 5 stockholmare. Mm. Det innebär att det är sammanlagt 60 stycken stockholmare i SHL säsongen som gått av 336 spelare. Det blir 18% nästan av spelarna som är från Stockholm. Alltså nästan 1 av 5. 14 lag i SHL. Så någonstans mellan 2 och 3 lag i SHL borde ju Stockholm ha dessa, denna hallbrist till trots.
Varför attraherar då landsortslagen stockholmare så mycket? Alltså jag tror ju att ishockeyintresse i Stockholm är tämligen lågt. Mm. I alla fall tycker jag på Södermalm jättelågt. Alltså fotboll finns ju i Stockholms värld, det gör ju speciellt AIK, Djurgården och Hammarby. Men ishockeyn finns inte intresse för i Stockholm. Det är mer en sekt, tror jag, som tittar på Djurgårds och AIKs matcher i hockey. Det, tror jag.
Det är också dåligt.
En sekt som är en väldigt inlevelsefull sekt, naturligtvis. Men i landsorten, där finns ett intresse i Skellefteå och Luleå, speciellt i Skellefteå, för ishockeyn och för de här killarna också. Ute på stan, jag menar, de kommer fram och snackar med dem säkert ute på stan i Skellefteå, de har kommit ifrån Stockholm och spelar där. Och det...
Och så får vi Northvolt till stan också nu. Det kommer ju gå uppåt.
Jag tror att grabbarna tycker om att det finns ett engagemang i stan för ishockey som det finns ute på landsorten i medelstora städer.
Men vad framåt då? Vad kommer hända i Stockholm? Kommer är Stockholm utan lag i elitserien SHL? Alltså, alltid, eller?
Nej, det tror jag inte. Om jag får ta den pucken.
Ja, det gör det.
Det är dåligt för Stockholms hockey när det går bra i fotbollen. Så mycket kan man säga. För det finns ju ändå begränsat antal. Om man tittar på Djurgården så har ju publiksiffrorna gått i taket för fotbollen. Senaste 5 åren kanske. Delvis ibland så är man upp och nosar på bra. När det går bra för Djurgården på bra siffror och så vidare. Men det har varit ett uselt år i år. Publikmässigt fram till sista 5 matcherna kanske. Jag tror Djurgården kommer ta sig tillbaka. Jag tror till och med att man kanske tar sig tillbaka nästa år. Det verkar som att man får Brodin då till exempel som man skriver på FSHL. Som är stjärnspelare i Schweiz. Kommer komma hem oavsett. Man kommer få behålla en del från truppen man har. Jag tror man måste bygga om. Och jag tror att vi pratade om fotbollen förut. Man måste bygga bakifrån framförallt.
Så gick Axelsson ut om man bygger bakifrån?
Ja, han vill ju inte spela. Hade han velat så hade det varit vettigt. Men det blev ju inte så bra nu för honom heller. För att
som väntat.
Ja, han är ju ett lag som är alldeles för dåligt. Det räckte inte helt enkelt.
Men tittar du på stora städer i Europa och världen. De brukar säga Paris. Nu har de PSG i och för sig som ett hopköpt lag med sponsor ifrån Mellanöstern.
Jo, men före det så hade de ju ingenting.
Ingenting. Alltså, i Paris idrottsintresset väldigt, väldigt lågt. De har franska i tennis och så vidare. Men det är ju en sekt och fotboll är också en sekt där. Så jag tror, om Stockholm växer ytterligare med ett antal 100 000 invånare, vilket det kommer att göra framöver, så blir idrottsintresset i Stockholm ännu sämre vad det är nu. För att identifikationen blir mycket, mycket sämre med en stor numerär i en huvudstad, det tror jag. Och tittar man i världen på stora städer så är idrottsintresset förhållandevis väldigt, väldigt lågt.
Mm, det är väl brottarintresse som kommer gå upp, för det är ganska stort i Ukraina, om vi får massa nya ukrainare här.
men däremot, det finns ju städer som London som har 7 lag eller 6 lag i Premier League. New York har ju lag i alla stora sporter. Men jag håller med om att det där, det finns ju inget, om man tittar för spelarnas skull, så finns ju nästan ingen mening med att spela i Djurgården. För att de får ju ändå inte riktigt, om man bortser från eventuellt fruar, som åtnjuta det som är uspen med Stockholm, eller Göteborg, eller Malmö. Att man kan gå ut på krogen, eller att man kan gå på bio när man vill. Det där finns ju i Örebro också. Och det finns ju ingen hockeyspel att gå ut på krogen idag. Det är så professionaliserat. Och då är det bättre att ha ungarna i en trygg miljö i Leksand. Eller, och det är ju svinmånga som tycker om att jaga och fiska och sådana skit också.
Lägre hyror också.
Lägre hyror och högre löner. För att du har...
Men om man tittar på Island, Island har ju bara drygt 300 000 invånare och är bra på jättemånga områden. Bland annat att skaka fram både handbollsspelare, framförallt fotbollsspelare. Så jag tror att det finns många slumrande talanger överallt som Island når genom att det är så liten population. För att där ges de chansen, de som har någorlunda talang eller stor talang, att bli fotbollsspelare. Men okej, i storstäderna då så är inte identifikationen med lagen lika stark, tror jag, överhuvudtaget. Så att man suger upp förhållandevis mycket färre talanger i en stad som Stockholm än vad man gör i Reykjavik.
Ja, men de är ju också, de flyttar ju till, som vi kan se på svart på vitt i truppen också, 7 i Linköping. 5 i Örebro.
Precis. Vilka minnen du har.
Ja, du har 5 i Brynäs.
Ja, ja, alltså, precis, ja.
Så att det är klart att det är... Jag tror inte att det finns den mening som fanns med att bo i Stockholm förut. Håkan Södergren kunde gå och kröka om man ville, någon dag i veckan. Eller han kunde göra saker på stan. Det kan du inte göra längre. Så att det finns, jag tror att uspen att bo i Stockholm försvinner mer och mer och mer. Och då är lönen mycket viktigare. Då är det mer värt att gå till Skellefteå som har 350 000 och ge lön. När Djurgården har 275 000.
Höga löner då, men så är det ju.
Ja, men det är ju de lönerna, ja, som är för toppspelarna.
Men tittar man på Stockholm, alltså, sen, i gamla tider i Stockholm, det var ju hockeyns, Södertälje och Stockholms huvudstad för hockeyn i Sverige. Det var
Stig
ju
Tvillings tid.
Stickan Tvilling och alla Södertäljespelare, alltihopa där, det var ju Södertälje och Stockholm. Men då var ju ändå Stockholm en hanterlig population på den tiden för lagen, så jag tror inte att det är bra att staden växer så jättemycket.
Jag tror att det man måste göra som AIK och Djurgården är man måste ta ett, som vi pratade lite om, visst, lagbygget är en sak när man bygger laget, men också lite ett samlat grepp kring styrelsearbetet, hur man ska professionalisera, hur man ska bygga den och organisationen framåt.
Ja, alltså, jag är inte helt uppdaterad här, men jag har en, som man säger, en känsla av, som man säger så mycket nu, har inte Anders Goss gjort allt de senaste 15 åren i AIK?
Jo,
och
det är sällan bra att det är en person som gör allt. Det är bra att man har en person som är lite spindel i nätet, eller som, vi har ju Kent Nubbe Norberg i Timrå till exempel.
Som har gått vidare nu, ja.
Han kommer vara i HV.
Menar du att han har gått vidare till ett annat lag?
Han kommer vara i HV i Jönköping i höst då. Sen har vi han uppe i Skellefteå, kommer inte vad han heter. Kan han heta Anders Larsson? Har varit i alla år.
Säkert, Anders Larsson.
Det är ordföranden Anders Larsson.
Ja, det kan det vara. Och har varit i 20 eller 25 år. Mm. Det jag tycker Djurgården borde och ska göra, det är att rannsaka självbilden. För det är mycket, vi ska vara bäst och vi är starkast och vi är stoltast.
Men det var ju under Ingvar Putte Karlssons tid, så var det ju så. Men det är ju
precis,
länge sedan.
Det är 40 år sedan nu.
Det var Leif Bork var huvudtränare och Ingvar Putte Karlsson fanns ju bara andra tränare i Djurgården. I början på 80-talet var ju det. Men jag tror
på sommaren.
Jag tror på sommaren av Stig Olin.
Ja. Ja, men jag tycker Mats att vi, eller nu säger jag via, men jag tycker att Djurgården då, för det får bli ett vi helt enkelt. Jag tycker att Djurgården måste rannsaka sig själva, revidera självbilden lite grann. Djurgården är inte starkare störst längre.
Men det, ja, du menar man har flest... kanske ta bort också Stockholms stolthet då, som är...
Nej, men det är väl ändå en catchphrase. Det är dumt att ta bort kanske. Det är AIK drömmar guld, samma sak. Så där. Men det jag tycker man borde göra är revidera självbilden, titta på andra lag. Men alltså, det räcker inte att vara Stockholms järnkamin, eller att det är järnkamin och Stockholms stolthet.
Men efter 0-4 mot Timrå, att man tar sig för pannan. Det är helt obegripligt hur de kan förlora med 4-0 mot Timrå i en sån viktig match. Det övergår mitt, i och för sig, klena förstånd. Det gör det verkligen. Men jag fattar inte hur det kan hända. Det måste vara någonting strul i truppen. Det måste någonting...
Men det har ju...
Någonting måste ha hänt.
Alltså, apropå Timrå, bara komma in med en snabb berättelse från någon vecka sedan. Då sa jag, råkade jag nämna att Mats Näslund hade vunnit, det var den enda som inte kom i puberteten som vunnit TV-pucken. Det var många reaktioner på det. Och det var så att Medelpad som han spelar för, de nådde final i TV-pucken 74, men vann inte. Okej. Då var det sagt, nu känns det bra. Förlåt.
Bra att du sa det. Jag har en grej.
Ja, du har det.
Har ni sett att det är dartmästerskap för damer?
Ja, och herrar tror jag också kommer snart. Men damerna har inte sett, men det stämmer
damerna
säkert
kör
när du säger det. Okay.
Jag visste inte att det fanns damdart.
Nej, inte jag heller.
Det är också idiot som mig såklart, men har ni sett damdart?
Damer som håller på krogen, jag vet inte om... Det var till helt nyligen inte så kommit få, tror jag. Men tiderna förändrat. Damer på krogen, ja.
Ja, och jag har sett på kvalet till VM i snooker som håller på. VM i snooker sätter igång nästa vecka. Då är faktiskt en dam som är och tävlar med herrarna. För det finns ju ingen damsnooker riktigt.
Okej, så där kör
man riktigt. Och det förstår man, för det finns ju ingen fördel oavsett kön där. Utan det är samma.
Damerna stormar fram även... Inte stormar i snooker kanske, men tar sig fram alla fall.
Ja, men det var samma i dart, för det är ingen fördel heller för något kön förstås.
Nej, dock har de skilda separata mästerskap.
Jo, okej, det har de.
Men jag undrar, ni har inte sett en ruta av det? Ni har inte sett en ruta av snoken heller? Du har ju uppehållit lite snoken.
Jo, jag har kollat snoken.
Kan du berätta då, hur är kvaliteten?
På snoken i största allmänhet?
Nej, på damsnoken.
Ja, damsnoken. Ja, men den är ju mycket, 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 mycket sämre förstås. Men jag blev glad att se att det var en kvinnlig snokerspelare som försöker kvala in till stora VM.
Och hon var duktig?
Ja, hon vann sin kvalmatch.
Hade Mats fått stryk av damsnokerspelaren?
Ja, fet stryk.
Säkerligen fet stryk, ja.
Mats, hade du gett någon en chans när du var som bäst i pingis?
Jag,
topp 100 av damerna.
Jag spelade mot Uno Hedin en gång på en firmafest.
Han var ihåg. Riktigt duktig.
Ja, och då möttes vi.
Radiosportens gamla travexpert.
Och då möttes vi. Men han var inte nykter alls, förstår du. Så att han vann med 21-19, 21-19.
Mm.
Men vi har mötts många gånger i pinget, jag och Uno Hedin. Och han har slagit med 21-5 och 21-3 och 21-4 och 21-5 och så vidare. När han var nykter.
Mm. Ja, men det var...
Men det roliga var ändå när det var sån här pressmästerskap, tror jag, vid VM i Göteborg 1985 i pingis. Då var det ju den lediga dagen och sånt där, alltid andra veckan. Då skulle vi spela pingis och Uno var ju stöddig som bara den. Uno är ju en väldigt speciell kille. Och sådär. Så han var jättestöddig. Där kommer jag vinna, sa han.
Och han har väl lite på fötter, för han har väl vunnit, spelat i alla fall i EM, Old Boys 60, 70, 80 år.
Han har åkt iväg till Belgrad, han har åkt iväg till Hongkong och spelat alltså mästerskap för äldre och gått jättebra där. Men då i alla fall så i VM:et i Göteborg, då skröt han för oss journalister där och för alla andra också hur jävla duktig han var och hur lätt han kommer att damma bordet med allihopa där. Men det visade sig att i första matchen fick han möta en engelsman då som var journalist och akkrediterad. Så var sånt en gammal tennisjournalist som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på. Men han var då, ingen visste det, 26a i världen i pingis. Den killen från England som var på pingis-VM då som expert. Och Unos min och hans apparition där vid bordet kommer jag ihåg fortfarande när han förlorade med 21-1 alltså.
Oh, jävlar.
Och hur grabbarna då runt omkring Hagen då smilade. Om inte storskrattade mellan varven åt denne otroligt hypade Uno Hedin som fick stryk med 21-1.
Stackars Uno. Det, alltså Uno som,
det var inte synd om Uno. Nej, han skröt så in i Norden det. I två dagar, förstår
jag
du?
Jag sa det lite halvironiskt, men det är alltså, om man ska sätta Uno på kartan så är det alltså han som gjort det här reportaget med Gio Wallner, som är första med Gio Wallner när han är 12 år och sånt där och är ny i elitserien. Så är det han som står och pratar med Gio Wallner som spelar med honom.
Alltså Uno Hedin är ju något av ett original. I positiv bemärkelse, det är han verkligen. Han har ju några stora intressen och, han, och det är ju då... Han är udda också, Uno Hedin. Vi var på pingis-VM i Göteborg 85, som sagt. Han skulle läsa om Stig Sjödin som han älskade som diktare och författare och så vidare. Så han, jag ska läsa några dikter av Stig Sjödin, sa han till mig. Ja, okej okay då, sa jag. Men vilken journalist gör det? Läser Stig Sjödin för en kollega på ett hotellrum liksom, va? Och han drack ju några whisky också, så att det var sluddigare och sluddigare. Men Uno är speciell. Han är jättebra på hästsport, han är jättebra på pingis. Och han är jättebra på schack också. Mm. Så att han nås på några få såna här inrutade områden.
Och det är han som är lycka till.
Så är det verkligen.
Exakt. Bra, där satt det för honom också. Så då vill jag kolla en annan sak. Det var en rubrik här i veckan som var så här. Isak bröt måltorkan. Slogs upp stort både i Expressen och Aftonbladet och säkert flera tidningar. Kanske TT också. Och sen så visade det sig då, han har ju inte gjort mål på jättelänge. Och de,
det är december typ? Eller?
Men precis, de mötte Espanyol. Och så var det på straff. Tycker ni att det gills?
Det tycker inte jag.
Men det var bra för honom att han fick bryta den, tror jag. För att även ett straffmål betyder mycket för en målskytt eller för en striker.
Jo, det är som också genom målen när Zlatan gör en massa mål på straff. Jag tycker inte det gills riktigt.
Inte på samma sätt som att man liksom... Att göra en bicicleta,
alltså, den som gör mål är Lewandowski då, som höjer sitt värde genom jättemånga straffar. Jag håller med verkligen, alltså straffar i ett eget kapitel verkligen. Men den är Isak i alla fall. Det är en märklig kille. Han har ju en begåvning utöver det allra vanligaste. Men han lyckas ändå inte riktigt i La Liga i tuff konkurrens stiga fram som någon riktig stjärna. Utan det tar emot, han är ofta avbytare och det. Han borde ju vara mycket bättre än vad han är med sin extrema talang. Kanske är han lite vek, jag vet inte.
Kanske, och därför skulle jag gå till en annan sak som jag tänkte då på med, apropå straffar. Regler som man vill ändra i fotboll. Jag har själv 3 stycken, det är, som jag tycker skulle göra fotbollen till en bättre sport. Det ena är att jag tycker straffområdet ska minska så att det blir färre straffar, för det är så jävla stort. Och det blir ofta straffar i alltså lägen där det inte är målchanser. Jag tycker det förstör mycket. Det är så många matcher som avgörs på straffar. Tycker jag är skittråkigt. Jag blev fruktansvärt sur på det. Det är en. Sen så skulle jag också vilja att man i efterhand kan stänga av för filmningar. Och dina kompisar i Toto Balotto, de tycker förstås inte det. För de gillar furbo att man spelar smart. Listigt tycker jag inte alls. Det är nummer 2. Nummer 3 så tycker jag att det, för där finns en skopa. Nummer 3 tycker jag att i förlängning ska vara effektiv tidtagning. Så att man inte kan hålla på att vara furbo i förlängning också och döda en massa tid.
Som i hockey då, att du blåser av de här.
Ja, men effektivt. Det är mina 3 snabba. Alltså, om ni tänker ändrade regler i fotboll.
Den första har vi diskuterat, vet jag. Ja. Men det
är bara... Fick jag på pälsen då? Eller vad hade ni för argument?
Nej, jag tror det. Men, men det är ju faktiskt ett aktuellt exempel. FIFA vill nämligen eventuellt utöka halvlekarna till 50 minuter från 45. Så att det blir 100 minuter sammanlagt.
Varför då?
Det visste inte jag.
Vad tycker ni om det?
Det låter tråkigt.
Det låter kanske bra. Alltså 45 gånger 45 är lite kort kanske, kan jag tycka.
Ja, de ska ju höja också.
Men jag tycker straffområdet ska inte bli mindre, tycker inte jag, för jag tycker att det höjer underhållningsvärdet utav en match när det straffar, tycker jag. Det höjer spänningen.
Även under match? Det är kul om det blir avgörs på straff.
Jag tycker det. Jag tycker att det är bra att det blir straffar, för det höjer underhållningsvärdet. Det bryter av ordentligt ifrån ibland när det är lunk och det. Va? Så att jag tycker att det ska vara straffar.
Det här är första gången under, kan det vara, är det 20 veckor vi har kört någonting? Först som jag blir arg på Mats.
Okej.
Okay. Men
jag tar till mig det. Men jag står för det. Jag tycker att det underhåller med straffsparkar.
Ja, men det förstör ju så mycket. Det blir liksom, det är inte rättvist. Om något lag som är sämst får en jävla slumpstraff för att det kommer på armbågen på en människa som inte tittar på bollen långt, alltså 10 meter från målet.
Men handsregeln kommer ju alltid ha problem oavsett.
Ja, det är stort.
Men det jag tycker ändå, alltså, ofta har försvararna som otrolig fördel i straffområdet. Den blåser alltid frispark för de försvarande i 9 fall av 10. Jo. Och det retar upp mig väldigt mycket. Man kan inte se vad forwarden gör för fel, ändå blir det frispark för de försvarande.
Ja,
och det retar mig något enormt. Så jag tycker att det är bra om försvararna är försiktiga i ett större straffområde på att förstöra för forwards, det tycker jag verkligen. Alltså är det minst affrådet, då kan de gå mycket hårdare åt en forward som Sala och etc. De ska ha sitt rum, för att det är forwardsbristen som är enorm i fotbollen. Låt dem få friare tyglar, tycker
ja,
jag.
Ja, det var ett bra argument. Men ett motargument, om jag säger, det vore inte kul att se frisparkar från närmare håll. Med en liten mur. Alltså
indirekta frisparkar.
Ja, men exakt. Vore inte det roligt?
Ja, ofta har...
Det hörs jättemycket.
De är så bra nu på att liksom eliminera farorna med frisparkar. Alltså, spelarna är otroliga på att blocka bollar och det och nicka bort bollar och det, så att det är allt färre målchanser att skapa sig på farliga frisparkar nu, tycker jag, för de ställer upp sig på ett fenomenalt sätt, så att allting är fördel för försvararna, vilket jag tycker är fel. Ge forward fria tyglar.
Ja, okej, då får du avgöra, Jesper. Vem har inom citationstecken rätt eller fel? Jag eller Mats, fler eller färre straffar i fotbollen?
Jag väljer att passa på det och har lyft upp ett annat problem. Om det är 100 minuter i fotboll och om banden ska ta efter, hur gör de då när det ska vara 3 stycken periodpauser som de gör ibland när det är snöfall? Ska de köra 33, 33, 34 då? Eller hur gör de då?
Snack om att ligga framkant i frågeställningen. Ja.
Alltså banden räcker gott med 2 gånger 45, tycker jag.
Ja, det kanske räcker med band överhuvudtaget i det här programmet. Det är väl en ganska tråkig sport?
Ja, det är en tråkig sport, det är det.
Ja, det blir inte mycket till VM heller utan Ryssland.
Nej. Men hur gör vi då? För Kazakstan kommer inte heller från. Vitryssland är ju hyfsade också. Ja, det blir ju Sverige, Finland och kanske Norge.
Och Finland är ju på dekis nu också. Finland var ju bra förr i bandy. Det var ju en bandynation, Finland. Men det finns ju inte längre. Som mycket annan sport i Finland är ju borta överhuvudtaget.
Precis, och Tommy Salos tavla mot Vitryssland finns inte den längre om man inte får spela mot Vitryssland.
Nej. Nej, den är bara, han har ju fått ett uppsvänga och slutat dricka också.
Ja, han släpps från fängelset i förtid.
Vi stryker den tavlan.
Ja, precis. Ska vi göra så att vi avslutar nu och sen så går vi vidare till nästa
En sak till bara. Det som retar upp mig något alldeles enormt. Det är när en back simulerar en skada för att få ett anfall avbrutet. Det retar mig så otroligt mycket. Och det var likant mellan Chelsea och Real Madrid att Real Madrid fingerade en huvudskada då som var svårt att kolla för domaren. Och då blåste de av ett jättefint anfall för Chelsea. Och jag tycker det är bedrövligt alltså.
Vem är värsta?
Låt spelet gå. Låt killen ligga där. Låt anfallet gå. Blås inte av spelet.
Ja, men om det är huvudskada, är det inte bra då? Om det är någon som ligger från hjärnblödning?
Det händer så otroligt sällan. De är så otroligt bra att simulera huvudskador. Och det va. Så jag tycker
överlevde ju ändå.
Att det här taktiska stoppandet ska liksom grassera. Återigen,
men där kanske man ska sänga av i efterhand i så fall då.
Ge forward friare tyglar. De ska inte stoppas av sådana här saker som vi sa, det vi sa förut och även nu när en back eller mittfältare lägger sig ner och simulerar en skada, vilket ju många lag och länder är jättebra på att göra, och det förstör så mycket utan själva spelets idé.
Jag håller med Mats, nu är jag inte arg på Mats längre, för nu
håller jag
med.
Skönt.
Okej, men då gör vi så här, tycker jag, att vi går ut på en liten imitation, Mats, och sen ska vi gå ut på en låt. Vad vill du imitera nu då på det avsnittet?
Ni får säga vad ni tycker om kungen här.
Ja, kör kungen.
Ett fyrfaldigt leve för prinsessan Victoria som idag fyller som idag fyller år. Hon leve.
Ja.
Hurra.
Ja. Och vilken kung var det? Var det Karl, det bara att vi
ska göra om det eller?
Nej.
Det var Karl 16:e.
Nej, det var Karl. Jag hörde det, men tänkte
bara. Ska jag
göra om det kanske?
Nej, det var jättebra. Det var kanonbra. Jag undrar lite också, Mats, vad heter låten vi ska gå ut på?
Jag får ställa om skallen här.
Från kungen till en annan.
Florens Valentin och Lovantell och allt det ni bygger upp ska vi med er.
Nu är det sån här, alltså det och ni får byta upp till dem, men sen är vi där.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.